Jag vill hälsa er varmt välkomna med ett ord från Jesaja 6. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten. Med 2 täckte de sina fötter. Och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna att, och trösklarna att skaka. Och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren, Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var det glödande kol som han hade tagit från altaret med tång. Men det rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Låt oss be. Tack himmelske fader, du den trefaldigt helige, att jag har uppenbarat dig för oss i Kristus. Och därför du fortsatt att uppenbara dig för oss, dag efter dag. Och vi tackar dig helige ande att du är vår hjälpare som öppnar våra ögon så vi ser dig Kristus och din härlighet. Nu ber jag Herre för oss alla. Du vet, Herre, vad vi kommer hit med. Men tack, Herre, för att du ger oss nåd att vara närvarande hos dig. Som alltid är närvarande hos oss. Stilla våra hjärtan. Stilla våra sinnen så vi kan uppfatta din röst. Och ta emot av din godhet. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Jag fick lite såna här lägervibbar innan. Jag tycker Rodde Hult låter väldigt tryggt på något sätt. Sista lägret jag var på, det var ett tonårsläger i Åre. För många år sedan. Jag hade 3 av mina barn med. Det började med att den första svimmade i liften. Och det var bara rakt ner till sjukstugan i Åre. Nummer 2 ramlade och fick en spricka i handen. Det var ner till sjukstugan igen. Jag tänkte det var inga bra utdelning precis, 2 av 3. Men precis när jag tänkte det så såg jag ett snömoln. Nummer 3 bröt nyckelbenet. Och när jag kom till sjukstugan 3:e gången, ja, alltså sjukstugan i år, jag tror aldrig jag sett så mycket gips någonstans. Då sa läkaren så här att jag hoppas att du har lämnat tillbaka dina hyrskidor. Alltså det är ingen bra lägerreklam det här, men Rodde Hult, det är alltså paradiset på jorden när det gäller läger. Jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 4. Sedan såg jag och se, en dörr stod öppen till himlen och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa, kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och strax kom jag i hänryckning och se, en tron stod i himlen. Och någon satt på tronen, och han som satt där syntes mig lik jaspis, kaniol. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Och runt om tronen såg jag 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste, klädda i vita kläder med kransar av guld på huvudet. Från tronen kom det blixtrar, dån, åska. Sju facklor brann framför tronen. Det är Guds sju andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av kristall. Av glas som av kristall. Sedan såg jag och se. 90 gånger i uppenbarelseboken så förekommer ordet se. Se. Det vi ser påverkar våra liv. Det är ett faktum som till exempel reklambranschen är väldigt medvetna om. När vi ser de där snuttarna som liksom skimrar förbi så påverkar det oss. Annars skulle man inte satsa alla dessa miljoner på reklam. Och vi ska ju inte bara som tala om vad skärmarna gör med oss. Allt vi ser via skärmar idag. Men vi kan ju trots allt välja bort det vi inte vill se. Och jag tror som kristna ska vi vara väldigt medvetna om att det vi ser påverkar våra liv. Det här med att välja bort vad man ser och inte ser, det är liksom ett personligt val, eller hur? Jag läste nu häromdagen, jag tror någon annan gjorde det kanske också, att turistministern i Iran som är lite kritisk mot det här slöjtvånget som är, och han har ju hamnat på kant med regeringen, eller prästerskapet rättare sagt. Han gick ut och sa så här att vi kan inte hindra kvinnor längre från att ta sig slöjan. Men han hade ett råd till den manliga befolkningen. Han sa så här att om du känner dig attraherad, titta åt ett annat håll. Jag tycker det var ett ganska klokt förslag. Alltså det där påminner faktiskt om en historia jag hörde i Västergötland. Ja, vi är ju i Västergötland nu förresten. Ja, det var en annan del av Västergötland. Och där var det så här att, du vet, på 60-talet. Ni som levde då är så kolossalt gamla. Då var ju det ett mode som var innebar att det var extremt korta kjolar. Ja. Kort. Där. Och det slog igenom med full kraft, om jag uttrycker mig milt. Och då var det lite problematiskt då med sångarskaran i församlingen. Då stod liksom alla med kortkort längst fram där. Och det var ju oerhört distraherande för en del. Och den här församlingen jag tänker på, det var alltså en liten församling där. De tänkte, hur ska vi lösa det här problemet? Och församlingsstyrelsen, de hade sammanträde och de hade kallat in byggnadsnämnden också. Vad heter det? Byggnadsgruppen. Byggruppen. Och så kanske vi kan bygga om lite grann här på straden. Och de hade sånt där skrank, ni vet, sån där staket där framme. Där, och så stod sångarna bakom där. Och förslaget var det att de skulle liksom höja den här spärren där. Va? Så att den var på lagom höjd, så att säga. Men de tyckte det var för dyrt. Det är ett vanligt fenomen med såna här bygggrupper. Och då var det faktiskt en person där, det var en kvinna där i församlingshuset som sa så här att med liksom adress till den här manliga majoriteten kan man säga så här att jag har ett mycket billigare förslag. Jag föreslår att ni höjer blicken. Och det ligger liksom lite i linje med, det ligger ju i linje med den här turistministern i Iran. Vi har ju liksom ett personligt moraliskt ansvar vad vi ser och vad vi låter oss påverkas av. Men nu tillbaks till Johannes. Alltså Johannes fick ju se någonting som är väldigt få förunnat. Att se Gud. Han är inte den enda i Bibeln. Mose fick se Gud vid ett tillfälle. I andra Mosebok så står det att Mose frågade Gud, låt mig få se din härlighet. Och lite motvilligt gick Gud med på det. Och han säger till Mose, ställ det här vid klippan. Så ska jag gå förbi. Så ska du få se min härlighet. Men mitt ansikte får du inte se. Och så gick Herrens härlighet förbi Mose. Och det står att han fick se Gud på ryggen. Du får inte se mitt ansikte. Ty den som ser mitt ansikte kan inte leva, säger Gud. Men så har vi en av de där bibliska motsägelserna igen. För i slutet av femte Moseboken, när Mose liksom dör, så skriver författaren att det har inte funnits en sån stor profet i Israel som Mose. Ingen som han, Mose, han som såg Gud ansikte mot ansikte. Och så har vi Jesaja, som vi hörde i inledningsordet. Jesaja såg också Gud. Precis som Johannes här i Uppenbarelseboken såg Gud. Det står ju så här om Jesaja när han fick sin kallelse. Det år då kung Uzia dog såg jag Herren. Han satt på en hög tron och hans mantelsläp fyllde templet. Jesaja befann sig i Jerusalems tempel. Det var där han såg Gud. Det där mantelsläpet. Jag har hört att man kan översätta det med mantelfollen. Då förstår vi vilken mäktig syn det var. Mantelfollen fyllde hela templet. Och vi hörde ju också hur rök fyllde hela templet. Jesaja befann sig på den heliga platsen, templet. Templet var mötesplatsen mellan jord och himmel. Eller som en av de tidiga rabbinerna skriver, skärningspunkten mellan det jordiska och det himmelska. Ni vet, templet var byggt på Moria berg. Det var det berg där Abraham tidigare hade försökt offra Isak. Jag säger försökt offra Isak. Det är ju en rätt bizarr berättelse om vi ska vara ärliga. Vi ska inte ta upp det nu. Men om den platsen så står det att detta är platsen där Gud blir sedd. Och senare byggdes templet på just den platsen, det berget, Moria berg. Platsen där Gud blir sedd. Det finns heliga platser där vi kan se Gud. Templet i Jerusalem var en helig plats där det fanns möjligheter att se Gud. Men Johannes då? Han befann sig på en förvisningsort. Han hade förvisats till en ö som heter Patmos, där romarna placerade människor som sysslade med upprorisk verksamhet. Han var ju en säkerhetsrisk. Det tycker jag är intressant att det finns pastorer som kan bli säkerhetsrisker. Johannes var en säkerhetsrisk. Och därför var han placerad på Patmos. Men det var där han fick se Gud. Men det var inte Patmos som geografisk plats faktiskt. Utan han befann sig på en gudstjänst. Och det var då han fick se Gud. Och lägg märke till att Jesaja, han var ju också på en gudstjänst. Fast i templet i Jerusalem. Jag skulle vilja påstå att det var inte templet i sig som var platsen där Jesaja såg Gud. Utan det var det faktum att han tillbad i templet. Han befann sig på en gudstjänst i templet. Och Johannes, han skriver själv att han, säger han, kom i hänryckning på Herrens dag. Herrens dag, det är söndag. Och det här är jätteintressant därför att det är en av de tidiga texterna som berättar om att Jesusrörelsen när man samlades till gudstjänst inte längre använde sabbaten utan söndagen, uppståndelsedagen. Och det är på en gudstjänst här på Patmos som Johannes ser Gud. Gudstjänsten, det är liksom den heliga platsen där vi har möjlighet att skåda in i Guds värld. Där vi kan få se Gud på hans tron. Där vi kan se Gud på ett sådant sätt att det berör våra liv. En gudstjänst är inte vad som helst för samling. Det är en helig plats. Platsen där Gud uppenbarar sig. Gudstjänsten är i en mening det som templet var för Jesaja. Det är så jag menar att Gud är ju egentligen inte platsbunden. Han finns ju överallt. Men han finns särskilt närvarande när vi firar gudstjänst. Martin Luther. Nu kommer dagens Luther-citat. Han säger så här, fyndigt. Där Gud dyrkas och där hans ord förkunnas, där är Gud. Underförstått närvarande. Och beträffande tempel och Guds hus och så vidare. Så är inte det primärt liksom en byggnad av sten och trä. Eller en slags fysisk plats. Utan Guds hus, det är den plats där Guds ord förkunnas. Så här fortsätter Luther. Han säger så här. Guds hus, det är den ort där Gud bor. Och han bor där hans ord är. På åkern, i kyrkan eller på havet. Återigen, där hans ord inte är, där bor han inte. Inte heller i Guds hus, utan där bor då djävulen. Även om kyrkan var av guld och välsignad av alla biskopar. Det är tänkvärt. Alltså, gudstjänsten, det är en helig plats. Och ni vet, jag har ju pågått en väldig debatt här om gudstjänsten, förnya gudstjänsten och alltihop det där, va? Och vi ska ändra på sånger och alltihop det där, vilket vi ska göra. Och vi ska tänka på interiörer och vilka intryck vi får och vi ska poppa upp det hela på något sätt. Och det blir väldigt lätt liksom en diskussion om utanpåverk. Och så missar vi det som är det centrala. Vad är en gudstjänst egentligen? Alltså vi behöver en slags förnyelse av en slags medvetenhet om vad det innebär att möta som Guds folk inför Gud och hans ord i bön och tillbedjan. Det är skärningspunkten mellan det jordiska och det himmelska. Vet, när Johannes firade gudstjänst här på Patmos Och när han får se in i himlen under gudstjänsten, när han liksom faller i hänryckning, står det, det står för övrigt, han kom i ande. Vad är det han ser? Jo, han ser ju Gud, som jag säger. Han ser Guds tron, men han ser framförallt en gudstjänst som pågår i den himmelska världen. Det är en tillbedjanscen han ser. Det är hur himmelska varelser och änglar faller ner inför Gud. Och de lovsjunger, de prisar och lovar Gud. Det är liksom en slags parallell gudstjänst som firas i det himmelska, parallellt med den jordiska gudstjänsten. Är det inte fascinerande? När vi möts i gudstjänst här nu, så pågår det samtidigt en gudstjänst i den himmelska världen. Och då så får vi liksom en glimt av en slags föreställning om den här himmelska gudstjänsten. Man skulle kunna säga att den jordiska gudstjänsten, när den är som bäst, är en spegling av den himmelska gudstjänsten. Det är en helig plats. Det är en helig stund. Det är ett heligt tillfälle varje gång vi firar gudstjänst. Det är inte som vilken samling som helst. Det är skärningspunkten mellan det jordiska och det himmelska. Vad såg Johannes? Han såg Gud. Men han såg framförallt att Gud satt på en himmelsk tron. I den där himmelska gudstjänsten som skildras i två hela kapitel, kapitel 4 och 5 i Uppenbarelseboken, så nämns ordet tron 14 gånger. 14 gånger. Och det är ingen tillfällighet att just Guds tron är viktig. Alltså Johannes befann sig i ett fruktansvärt utsatt läge. De kristna förföljdes. Ondskan var mer framträdande än vanligt. Och det fanns en oro hos de kristna. Kanske en liknande oro som många upplever idag. När man är pressad av ondskan. Och man tänker sig att det är de jordiska makterna som regerar. Och för Johannes del så handlar det om att det fanns en kejsare i Rom som satt på sin tron och styrde världen. Och nu plötsligt får han se en himmelsk kejsare som sitter på en himmelsk tron. Alltså tronen symboliserar den yttersta makten. Och det är ju det som är, kan man säga, Uppenbarelsebokens huvudbudskap. Att Gud har inte förlorat kontrollen över det som sker i den här världen. Även om vi kan liksom på något sätt ibland tänka att har inte Gud tappat greppet nu? Inte minst i vår tid. Med alla de hot som hotar världen idag. Det är krig, det är miljö, det är ekonomi. Ja, alltihop det där behöver inte jag stå och säga här. Det kan ju bara lyssna på nyheterna. Och det är då lätt att vi tappar liksom fotfästet och tänker, var finns Gud någonstans? Och då är svaret att Gud sitter på en himmels tron. Han har inte förlorat kontrollen. Vare sig över det som sker i världen idag, hur underligt det sen låter. Och han har heller inte förlorat kontrollen över ditt liv. Alltså ordet kontroll kanske låter negativt. Men du ska ta det som ett uttryck för Guds omsorg. Gud har makten. Han har den yttersta makten. Och han sitter orubbligt kvar på sin tron. Det är den guden som har tagit hand om vårt liv. Som i sin nåd har räddat oss, som Paulus säger. Och det är genom hans nåd som vi får tillhöra hans folk. Och vi är i hans trygghet, han som sitter på tronen. Hur det än kommer att gå i den här världen så kommer han att ta hand om dig och mig ända in i evigheten. tronen. Han såg Guds tron. Men han ser mer, Johannes. Och jag ska nämna en sak till. Johannes såg den framtida världen. Han såg liksom bortom den här världen in i en kommande värld. Och det här handlar ju om det kristna hoppet, eller hur? Lyssna. Och jag såg, säger han, en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen, den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo bland dem, och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Åh, det är så mycket symbolik här. Men lägg märke till att det talas om en himmelsk stad. Det himmelska Jerusalem. Som en gång ska etableras, komma ner från Gud, och som ska etableras i en förvandlad värld. Det är liksom en konkret plats som Johannes pratar om. Eller som synen förmedlar till Johannes. Det är en förvandlad jord. Och jag brukar säga då när jag undervisar om framtiden, att vi ska ha fast mark under fötterna i evigheten. Det ska vara en förvandlad värld. Och jag tänker så här. Den här nya världen, den ska vara exakt så som Gud hade tänkt när han en gång skapade den gamla världen. Men som vi tyvärr har varit väldigt bra på att förstöra. Och nu är den nästan totalt utsliten. I Guds kommande värld ska det inte finnas någon ondska mer. Ingen gråt, ingen klagan, ingen smärta. Allt ska vara fullkomligt. Det där med städer är intressant, tycker jag, som symbol. Man kan ju undra liksom. Visst, han ser en stad komma ner från himlen. Och sen han beskriver den här staden, så beskriver han den som en stad med tjocka murar och alltihop det där. Men med smaragder och ädelstenar och allt det där. Alltså en stad i antiken. Det var liksom den ultimata platsen för trygghet. Den muromgärdade staden. Det var en väldigt lämplig symbol att använda för den fullkomliga världen. En stad, platsen där man kan vara trygg. Och då har jag tänkt så här, att om Gud skulle ha förmedlat den här uppenbarelsen idag, så skulle den inte fungera. Därför att städer är inte speciellt trygga idag. Jag vet inte vad han skulle använda för bild. Jag såg landskapet falla ner. Eller vad det nu kan vara för någonting. Staden, symbolen för trygghet. Då var det symbolen för trygghet. Det står om den här staden. Det står att den var helt, helt fyrkantig. Staden var byggd i fyrkant. Dess längd var som dess bredd. Och mätte upp den. Och han mätte upp den med sin måttstock till 12 000 stadier. Längden, bredden, höjden var lika. Jag ska inte diskutera de där siffrorna nu. Men vi kan bara konstatera att den är helt som en fyrkant. Kvadratiskt. Med lika sidor på allihop. Och det där tror jag är en anspelning på det allra heligaste i templet, i Jerusalems tempel. Eller om du så vill, i det här ökenhelgedomen. Det var ju så att den bestod av två rum. Och det innersta rummen kallades för det allra heligaste. Och det var helt fyrkantigt. Och det som kännetecknade det allra heligaste, det var att det var platsen där Gud bodde. Bokstavligt. Där han satt eller uppenbarade sig på förbundsarken. Förbundsarken, den här lådan som såg ut som en tron. Gud bor i det allra heligaste. Och i den här kommande världen så kommer Gud att vara närvarande. Alltid. Han kommer att uppenbara sin härlighet i evighet. I en fullkomlig värld. Och där ska lammet och Gud regera, står det, för all evighet. Ja, alltså man kan associera till så mycket när man tänker på framtiden. Men det är ett oerhört viktigt budskap, inte minst idag, med tanke på det mörker som breder ut sig i den här världen. Att vi kristna har ett hopp som sträcker sig bortom allt det här destruktiva. En ny värld där Gud är närvarande, lika närvarande som han var i det allra heligaste. Och där ondskan för alltid är bortsopad. Jag ska sluta med en detalj till. När Johannes ser in i den himmelska världen. Han ser Guds tron. Han ser framtiden. Men han ser också det som är nyckeln till den här framtiden. Att den överhuvudtaget en gång ska bli verklighet. Han ser lejonet av Judas stam. Och när jag vände mig om, säger han, så såg jag lejonet av Judas stam. Men jag såg det i form av ett lamm som såg ut som att det hade blivit slaktat. Det är den korsfäste Kristus som man ser där inför tronen. Och det visar sig att det här slaktade lammet, det var den enda som hade makt att forma den här framtiden som jag har försökt beskriva här. Just därför att han på korset har vunnit seger över ondskan. Ett slaktat lamm. Det finns någon som har liksom skrivit om uppenbarelseboken i form av ett djurgalleri. Det är en ganska intressant tanke. Och då kan man tänka så här att när ondskan ska manifestera sin makt så sker det genom odjur, drakar, skorpioner. Ja, de mest fasansfulla gestalter vi kan tänka oss. Och mot allt det sätter Gud ett lamm. Men det är inte bara att det är ett lamm. Det är dessutom ett skadat lamm. Alltså, det som i världens ögon ser ut som någonting svagt är i Guds ögon någonting värdefullt. Något helt avgörande. Vem kunde ana att han som hängde där på ett kors var liksom nyckeln till hela frälsningshistoriens uppfyllelse? Ett slaktat lamm. Och låt mig säga så här. Det är inte den ryska björnen som kommer att segra till sist. Och det är inte den kinesiska draken som kommer att segra till sist. Utan det är det slaktade lammet som kommer att segra till sist. Amen.